Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old
hockey game. Hallå, 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 hallå. Hallå där, hallå, 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 hallå.
Yes, hallå, hallå och välkomna till NHL-podcastens sommarspecial.
Ja.
Med en Jonathan Ekeliv i Stockholm och jag, Per Bjurman, i New York. Båda med NHL-abstinens i våra hjärtan, eller hur?
Ja, abstinensen är brutal alltså. Att vi ska behöva vänta till oktober innan det börjar igen. Alltså. Så att jag märker på mig själv att jag sitter klockan 3-4 på nätterna och kollar på så här highlights-klipp med Tampa Bay och sånt där. Och liksom Braden Point och Nikita Kucherov 18-19 highlights och sånt där. Och det... Ja, jag vill hellre se riktiga matcher, så att, men få snacka lite ännu i alla fall. Det har ju nästan gått en månad sedan vår avslutningspodd.
Ja, vi tänkte helt enkelt att vi försöker dämpa den här abstinensen genom att köra ett avsnitt här i augusti. Bara för att få prata av oss. Men samtidigt är det ju så att det händer ju faktiskt saker hela tiden också. Det är verkligen inte mycket till off-season längre, utan det fortsätter ju faktiskt att vara intressant för en NHL-nörd.
Ja, verkligen. Det är ju mycket tunga saker vi måste ta upp. Alltså tunga NHL-nyheter som har hänt sista månaden. För att det är som du säger, verkligen. Det är verkligen inte brist på ämnen för oss nu. Och det är därför vi känner lite grann också att vi kan ju inte vänta till september innan vi börjar spela in igen. Utan vi måste åtminstone sticka in med en podd här nu så att vi får liksom prata av oss om de här nyheterna som ju är väldigt intressanta.
Ja, det känns som det är skillnad på bara 10 år sedan. Att då var det väldigt stilt i framförallt. Man kom in i slutet av juli och gick in i augusti. Det hände absolut ingenting. Men hockeyn är en året runt sport på många sätt nu.
Precis, och bara som vi kommer komma in på kanske lite också. Alltså saker som inte har hänt än, som vi bara väntar på. Som är en följetong under hela den här sommaren. Det är ju det här med RFA-sen. Liksom. Vad ska hända med Marner? Vad ska hända med Point? Vad ska hända med Rantanen och Laine och Werenski och allt vad de heter? Det är liksom, off-season pågår ju just nu fortfarande.
Verkligen. Verkligen. Ja, men du, herr Onskan, måste ju börja med dock och höra hur sommaren har varit för unge här.
Jag tror faktiskt att Bjuri Bjupp har haft en lite mer flashig sommar än vad jag har haft. Jag har ju haft, som ni vet, den klassiska Finlandsresan. Hälsat på släkten där och ja, men det var trevligt. Det var fantastiskt väder uppe i Vasa då. Uppe i Vasa, så var mycket trevligt. Nej, förlåt, jag ska inte hålla på sådär.
Men du börjar ju prata så när du är där.
Ja, jag får ju den.
Både jag och alla lyssnare skulle verkligen vilja vara med och höra när det händer.
Jo, något sånt då. Nej, men det är någon slags blandning mellan norrländska och finländska, vilket jag uppskattar. Och så det blir bara så att man börjar prata sig själv. Men det var kul. Lugnt och skönt. Det är det mest exotiska jag gjort i sommar. Annars är det så att jag spar ju liksom min semester och sånt där mycket till vinterhalvåret. För då prioriterar jag roadtrips och sånt. Liksom.
Ja, det är mycket klokt och uppskattat, Jontan. Men nu ska du inte försöka dribbla bort oss. Vi såg minsann på sociala medier så sent som igår att du också var ute och åt lunch med självaste Jonas Reinholdsson. Boston-mannen och O'Learys-grundaren. Det såg jävligt trevligt ut och han skrev att han var ju tagen av att få vara ute med vad han kallade Sveriges största NHL-nörd.
Ja, det
är... Ja, det...
Nej, det var lite oväntat, men Jonas är ju stor, extremt stor Boston Bruins-supporter och liksom vi tar ju tillfällen i akt och snackar NHL även. Han har ju också abstinens liksom och han fick ju ett traumatiskt slut på säsongen. Han var ju nämligen på plats i TD Garden Game 7. Det sitter...
Ja, han kom redan till Game 5.
Ja. Precis, så att vi snackar NHL helt enkelt bara för att båda två skulle få liksom stilla vår abstinens lite grann.
Ja, det såg gemytligt ut. Men ni är ju fiender egentligen.
Ja, så är det. Alltså, Boston är ju, det är ju så. Alltså, det är ju Tampas värsta motståndare. Det är ju, jag måste återupprepa det här. Alltså, de förstörde för oss 2011. Det är liksom Mila Lucic enda målet i Game 7 i konferensfinalen där. Det var där Det är det lag som har slagit Tampa mest gånger genom NHL-historien. Det var där Steven Stamkos bröt benet då. Det är inte mitt lag Boston egentligen. Men samtidigt så har jag ju ofta sagt att av alla städer jag har besökt i USA så är kanske Boston nästan favoriten alltså, efter den heliga staden. Jag tycker det är en mycket gemytlig och fin stad.
Ja, det är verkligen. Det enda problemet just nu är att de har såna sjukt höga hotellpriser, så det är kriminellt.
Ja, det pratade jag faktiskt lite grann om igår, att man får slanta upp om man ska kunna bo i något sånär nära stadskärnan. Liksom,
ja, verkligen.
Så det är otroligt dyrt. Men själv då, jag fick ju höra här nu att du hade inte så dum kväll igår du heller.
Nej, jag var på Rolling Stones ute på MetLife Stadium i Across the River.
Ja, det är ju stort alltså, det är coolt.
Ja, de har jag sett, ja, jag vet inte, 20-25 gånger sen 80-talet. Ja. För det har ju ingått i min roll som recensent ofta då. Åkt efter dem i Europa mest, men även här på lite olika platser. Och, det är som det är, de är ju 75, 76.
Ja,
mellan 75 och 78.
Det är mormor och morfar som ligger.
Ja, men med tanke på det och att Mick Jagger faktiskt hade sen som i april opererade hjärtat, så är det ju helt sinnessjukt hur vitala och bra de är.
Ja, hur många plus?
Det skulle väl vara 4 tror jag.
4 plus?
men nu sätter jag inte plus. Jag vet vad det var, så att jag har varit här i New York. Jag har gjort Summer in the City och varit i New York i princip hela sommaren. Utom en vecka när jag åkte ner till The CEO of Everything i Florida.
Ja, just det. Oj, då blev jag avundsjuk. Det här får du kunna prata om. Ja.
Jag flög till Tampa. Och sen så var vi runt där lite. Och var bland annat i Key West och hade exceptionellt trevligt. Men annars, som jag tror jag har pratat om några gånger, det är väldigt trevligt tycker jag här på sommaren. Många flyr i New York på somrarna för att det blir så hett och fuktigt.
Ja, man har ju sett att det har varit uppåt 40 grader vissa dagar.
Ja, ja, då var jag dess bättre i Florida. Jag var i Florida och svalkade mig då.
Ja, det var så det går till ibland. Ja.
Men jag tycker om när stan liksom saktar in lite och blir lite mer sensuell.
Suggestiv.
Sommarnätterna.
Ja, just det. Ja, just det. Men det där brukar jag tala varmt om. Så att jag förstår att du håller dig kvar då, faktiskt.
Ja, men nu dröjer det bara en dryg vecka, en och en halv vecka. Sen kommer jag faktiskt till Sverige.
Ja, men det var trevligt. Vad trevligt. Ja. Jag ska se till att du får ett kapp och kakko välkomnande på Arlanda. Så att vi står där, en liten fanclub.
Ja, jag vill att det ska vara som när han, vad heter han, från Ottawa, när han landade i Vegas.
Ja, Mark Stone, ja, precis. Det ska vara en parad och liksom, det ska vara liksom trummor och det ska vara orkester och hela den grejen.
Ja, det var ju showgirls och sambaorkester.
Ja, exakt, precis. En sån här koreografi i princip.
Ja. Ja, men jag kommer hem sent i år och det är ju så att när jag kommer hem så vill man ju ha lite möten med chefer och så, med andra kollegor. Men kommer man då i juli så är det ju lönlöst, för då är alla på semester.
Du tänker smart.
Ja, ibland.
Du är rutinerad.
Jag har mina små stunder. Alltså. Så det är bättre att komma in i slutet av augusti när alla är vid sin läst igen.
Ja, just det. Det är sant. Ja, men då kanske det blir en på platspodd på redaktionen.
Jag tror att den inleder säsongen, Jonte.
Ja, exakt. Då är det dags igen och då sätter vi igång på allvar. Men vi måste få snacka NHL redan nu.
Ja, det har som sagt hänt jättemycket som vi är ivriga att få ha synpunkter på. Vi kan börja med det, för aktualitetens skull kan vi börja med det allra senaste då. Heta var ju då att Rangers, New York Rangers, köpte ut Kevin Shattenkirk, backen. Och sen gick det bara ett par dagar och igår kom då beskedet att han hamnade i Tampa Bay, tänka sig.
Ja, det passar ju bra när jag får sitta här och prata om det.
Ja, på ett väldigt bra kontrakt. Det är ju så här med honom, det är en lite tråkig historia. Så det är bara 2 år sedan som han gick ner i lön för att få komma till New York. Han är uppväxt här i trakten och ville så otroligt gärna spela i New York Rangers. Så han tog mindre i lön än vad han skulle ha fått från
alltså han var ju nummer 1 sommaren 2017, alltså när vi satt och pratade liksom 1 juli då, det summerar allt vad som har hänt. Och då var det ju så att han var den största värvningen. Det var i alla fall bland backar. Visst, Alexander Radulov var väl på liknande nivå. Men det var huggsex om Shattenkirk. Och så som du säger, han väljer en discount för att gå till just Rangers. Det var hans dröm, som han sa.
Ja, och det har ju inte blivit så någon succé precis. Han har ju inte varit någon katastrof, tycker jag. Han har inte heller varit särskilt framstående. Och det finns ju, det har ju bland annat berott på skador som har förstört hans sejour här.
Precis, knäproblem framförallt.
Ja. Och det är ändå många som är förvånade över att det slutar så här. Med, för ja, han har inte varit utköpsdålig, liksom, tycker jag.
Nej, man tycker det finns andra kandidater än Brendan Smith till exempel, eller Mark Stahl och sådär.
Ja, och det är ju så som det är upplagt nu då, så får de får undan utrymme under taket i år. Men nästa år så får de nästan, de får 6 miljoner i dead space, som det heter.
Ja, exakt. Det är ju anmärkningsvärt, för det är precis som gör att det här kontraktet inte passar så bra att köpa ut egentligen. Visst, 1,4 miljoner bara i capit nu jämfört med de 6,6 han tjänar och skulle gjort det här året och kommande året om han hade fortsatt med det här kontraktet. Men nu, som du säger, nu blir det alltså över 6 miljoner nästa år som inte används till någonting då, som bara tar massa löneutrymme för ingenting. Så ja. det kändes inte optimal det här alls. Jag är förvånad faktiskt, för grejen var att Rangers försökte ju verkligen trada bort honom innan, och var till och med beredd att kanske behålla halva lönen så att man skulle kunna behålla 3 miljoner dollar då. Men bara i två år som det hade blivit då. För när man köper ut någon så blir det dubbelt så lång tid man måste dras med delar av lönetagsträffen. Men det var ju inget intresse alls.
Nej. Men alltså, jag har diskuterat bland annat med Tobias Pettersson här. Det är så att han är ju på högersidan då. Och där har de en massa namn som kom in. Han har liksom blivit i vägen.
Ja.
Så de behöver få bort honom.
Ja, exakt. Alltså, Troba är ju den stora värvningen liksom. Högerfattad. Ja. 8 miljoner dollar per säsong. Vilket ju har gjort en av anledningarna ihop med Panarin. Inte minst då att de har hamnat i trångmål helt plötsligt. Lönetagsmässigt. Men också Adam Fox i högerfattad. Den här fantastiskt spännande collegebacken som kommer in nu, och så Anthony DeAngelo som faktiskt tog lite powerplay-tid av Chattenkirk förra säsongen. Så att, och alla de där är högerbackar liksom.
De har haft en bra off-season nu, Rangers, men det här blev ju ett litet snubber på slutet, får man väl ändå. De såg att det här var det enda de kunde göra, men det var inte helt lyckat alltså.
Nej, och jag måste nämna i sammanhanget också alltså, för Chattenkirks del igen alltså, att ja, det är ju typiskt för hans del att, jag menar, Washington går och vinner året efter han har varit där. St. Louis går och vinner cupen nu efter han har varit där. Så för Rangers är kanske det är positivt. Nu kanske de vinner bara för det. För nu har ju Chattenkirk lämnat. Så, om man ska gå efter den filosofin.
Jag såg en intervju här igår med vår vän Carpi att han är pissed off över det här.
Ja.
Chattenkirk. Och det kan ju vara lovande för Tampa då, för som sagt, Tampa klev plötsligt in på scenen och skrev ett betydligt mindre riskfyllt kontrakt med honom igår.
Ja, precis. Och det här känns ju... Jag har goda känslor kring det här kontraktet. Dels som Tampa-fan, för jag tror att... Det känns ju gött att det liksom det är bara 1,75 miljoner capita och ett ettårskontrakt. Så det är ju väldigt låg risk om det skulle floppa. Men jag tror också för Chattenkirk att komma till ett offensivt lag där han kommer få en offensiv roll. Han kommer förmodligen... Jag menar, de har ju både Sergejev och Hedman visserligen som offensiva backar, men han kommer nog få en hel del powerplay-tid. Han har ju inte så mycket press på sig nu när han har en låg capita och det är bara ett ettårskontrakt. Så att det är liksom inte samma tyngd på axlarna som han hade i Rangers när han var liksom prestigevärvningen.
Ja, det kan nog han tjäna på. Dessutom känns det borde finnas mer att få ut där, tycker man.
Ja, alltså, jag menar, han var ju en 60-poäng back i princip för bara då ett par år sedan. Liksom. Och han är fortfarande 30 år och visst, han har haft knäproblem och sådär. Men nu ska han ju vara skadefri. Och nu är det lite sådär också igen att han det sägs ju att han erbjöds ett gäng tvåårsavtal från flera klubbar. Men att tog det här ettårskontraktet, för han vill studsa tillbaka nu, han vill bevisa sig själv igen för hela ligan liksom. Nästa säsong, då får ni slänga på med ett 4-5-årskontrakt igen. Nu ska jag minsann visa att de här två åren i Rangers bara var en liten dipp. Jag är mycket bättre än så här. Det finns en anledning till att jag var sommarens hetaste free agent för två år sedan.
Precis. Ja, jag tycker att det borde kännas positivt för Tampa.
Ja, jag är mycket nöjd. Jag är mycket nöjd.
När vi ändå är inne på dem så kan vi ju ta några fler saker som har hänt kring din klubb då, så vi har det överstökat.
Ja, det kanske inte kan ta direkt. Ja.
Ryan, vi fick besked från Ryan Callahan, han måste sluta. Mm. Och de har gjort sig av med det kontraktet ändå, eller hur?
Precis. De lyckades ju trada bort det till Ottawa, naturligtvis, som ju älskar att samla på sig liksom just dead.
Som älskar att vara dåliga på alla sätt och vis.
Ja, precis. Och som älskar att ta emot alltså deras utmaning för den här sommaren, det har ju varit att nå lönegolvet. Liksom, det är, alla andra lag brottas med att inte ligga över lönetaket, för att då är det precis tvärtom. Och Eugene Melniks mål är ju framförallt att vi måste ju förstås över lönegolvet, men betala så lite faktisk lön som möjligt. Och ja, alltså vi pratade mycket om det vid första juli där liksom. Alla de här, när de tradade till sig Zaitsev till exempel, Connor Brown, då såg de ju till att Toronto betalade deras signingbonusar innan själva traden förverkligades. Och i det här fallet så får man en hög cap hit som Callan hade på 5 miljoner dollar. Visserligen hamnade den på long time injury reserve, men man får i alla fall den och man behöver inte betala någonting, för det är försäkringar som står för nästan allt av det där. Så att man har liksom jobbat sig över lönetaket eller lönegolvet, men man betalar. Jag vet inte hur mycket faktiskt lön man betalar, men jag tror inte, det är absolut inte lönegolvsnivå, utan man ligger nog under lönegolvet när det kommer till faktiskt löneutbetalning.
Ja. Ja, de är ju knappt, det är ju knappt NHL-status på Ottawa Senators längre. Det är bara med,
nej.
Knappt. Ja, Tampa har också skrivit nytt kontrakt med sin superstar till målvakt, Andrei Vasilevski. Ett riktigt fett kontrakt.
Ja, precis. Han blir ju, vi har ju pratat mycket om en annan rysk målvakt tidigare i sommar. Det var ju Sergej Bobrovsky som ju blev den näst bäst betalda målvakten efter Carey Price, som ju satte standard med sitt kontrakt på 10,5 miljoner dollar för något, ett par år sedan, Carey Price. Och nu Sergej Bobrovsky ska då ha 10 miljoner dollar per säsong och Vasilevski nu 9,5 miljoner dollar per säsong. Så det är tydligen vad en franchise målvakt kostar idag. Mm. Man får vara, det är upp på 10 miljoner dollar. Det är ett 8-årskontrakt, maxlängden.
Så är... Men han är ju uppenbarligen värd det, för att han hade ju enastående siffror redan den gångna säsongen, men ska man tro Anton Strålman, som gjorde en avskedsintervju med Joe Smith på The Athletic bara för några dagar sedan. Så det var ju en väldigt intressant intervju med den alltid franke och begåvade Anton.
Han har nästan alltid en poäng i det han säger. Lite egen synvinkel, men man liksom, det är svårt att inte hålla med.
Ja, han pratade där om att trots att det gick så otroligt bra, trots att de slog rekord i antal poäng, så tycker han att de bara ögonblicksvis spelade riktigt bra, framförallt defensivt. Och att de släppte till på tok för mycket chanser. Och han menade att det handlade enormt mycket om Vasilevski, och att hade Tampa dessutom spelat bra defensivt och minimerat målchanserna på det sätt de borde kunna, då hade han haft bizarra siffror.
Ja, exakt. Nej, han sa ju det, att Vasilevski maskerade våran mediokra defensiv. Det var han som kanske störst del i att Tampa faktiskt vann grundseriens överlägset. Inte Nikita Kucherov som fick Hart Trophy liksom. Det var, han lyfte verkligen fram Vasilevski och sa faktiskt att det är den bästa målakt han har haft bakom sig. Ute på isen. Det säger, han har ju ändå spelat med Henke Lundqvist liksom.
Ja, han får ta det med Henke när
de precis. I Henkes prime. Så, ja, men sen kan jag förstå kritiken lite grann som många har riktat mot de här långa målvaktskontrakten när man skriver. Jag menar, de tar upp en sjunde, sjätte del av den totala lönekakan liksom på en målvakt. Och jag menar, det är egentligen bara Henke Lundqvist som över tid, vi pratar 10 år som det här, det är ju nästan ett decennium långt kontrakt som lyckas hålla jämn nivå säsong efter säsong efter säsong, som inte har stora skadeproblem. För kollar vi på liksom de senaste 10 årens bästa målvakter, så har ju de varit upp och ner. Jonathan Quick, Corey Crawford, Roberto Longo, Bobrovsky har haft sina problem. Carey Price faktiskt också. Det är liksom, det är svårt för en målvakt att hålla en hög nivå över tid. Vi pratar 8-9 år liksom. Så att, men samtidigt, vad skulle Tampa gjort? De kan ju inte släppa en franchise målvakt liksom. Ser ju vissa lag som fortfarande som brottats under hela 2000-talet med att hitta en första keeper.
Liksom. Exakt. Ja, det där tycker jag inte du ska sitta och ha ångest över.
Nej, det kändes givet.
Ja, lite annat. Vi hann ju, senast vi talade, då hängde Marcus Johanssons framtid fortfarande i luften.
Just det.
Men sedan dess har han skrivit ett 2-årskontrakt med Buffalo.
Ja.
Och det var lite kortare och lite mindre pengar än man kanske hade trott efter det enastående slutspel han hade.
Precis, vi såg att hans marknadsvärde, vi trodde att det skötte höjden igen efter det här slutspelet när han var fantastiskt bra och bitvis kanske Bostons bästa spelare delar av matchserierna faktiskt. Den tredje kedjan med Charlie Coyle och Danton Heinen var väl oftast, var ju väldigt produktiv. Mm. Och han var ju sevärd på alla sätt.
Definitivt, genom hela alla 4 serierna så hörde han definitivt till de mest tongivande i bakom första kedjan.
Och kanske inte minst i finalserien när det tog ett bra tag innan Bergeron och Marchand kom igång. Och de kom ju aldrig riktigt igång skulle jag vilja säga.
Nej, de var bortplockade av St. Louis kan man också säga.
Ja, så kan man ju uttrycka också.
Jag håller på att tjata om det jämt, att det är inte de som är dåliga utan det är motståndarna som är bra.
Ja, precis. Det kan man poängtera. Och just i slutspelet blir det ofta så.
Ja.
Men nej, men så man blev lite besviken kanske för hans räkning att det bara blev 4,5 bara, men 4,5 miljoner dollar. Vi räknar ju med minst 5 miljoner dollar i vårt uppsnack inför 1 juli. Mm. Och bara 2 år, inte längre än så. Men det var helt uppenbart att klubbarna var lite rädda för hans hjärnskakningshistorik, som ju har förstört lite för han de senaste 2-3 åren. Och tidigare liksom, både kanske i New Jersey, framförallt i Washington, så, men han är ju inte purung längre, han börjar väl närma sig 30. Han är ju lika gammal som jag, född 90.
Ja, vilken gammal gubbe.
Ja, precis, men jag har lite begynnande 30-årskriset. Ja, det är på gång.
Det var därför du var och tränade igår.
Ja, exakt, jag var och tränade, så jag är lite trött just nu faktiskt. Ja, du ser.
Han satsar på en hunk här, vår unge man.
Nej, det är det att ta i. Men 30-årskris, det köper jag. I Washington så var det, du minns ju liksom Johansson, vad hade han för roll där egentligen? Var han tredje kedjespelare, var han center, var han ytterforward, var han i första kedjan, var han powerplay? Liksom.
Nej, det var ju aldrig riktigt etablerat.
Liksom. Nej, precis. Och han, på det viset var han ganska ojämn i sin produktion då, för att han hade så olika roller hela tiden. Så jag tror också att det kan varit en faktor att klubban var liksom inte riktigt säker på vem han är för att ge han 4-5 år.
Jag tycker ändå att framträdandet under slutspelet borde ha övertrumfat de
dubierna.
Ja, dubierna. Men nu blir det Buffalo. Och där underskattad stad, om vi ska tro Linus Ullmark och andra som bor där.
Ja, det är inte många som håller med det. Men det är som säger, även Dalin tokhyllar ju sin hemstad här.
Ja, det är jävligt många svenskar där nu också.
Ja, verkligen. Det är ju alla möjliga. Lawrence Pilot och Victor Olofsson, som jag tror mycket på den här säsongen. Med flera.
Ja, ja, och vi vet ju hur det är där. Det borde finnas. De har väldigt svårt att få ut saker och ting ur sin kollektiva potential. Men den finns ju där.
Verkligen. Och jag skulle vilja säga, så som den här sommaren har varit, så har de ju faktiskt inte tappat någonting som de har velat behålla. De har ju släppt iväg så här Jason Pominville och du vet. Sådana som de ändå inte ens övervägde att förlänga med. Och så har det ändå kommit in en Marcus Johansson, det har kommit in en Jimmy Vesey som ju, man vet ju aldrig riktigt vad det ska bli av honom, men det finns ju lite potential kvar där kanske.
Och så han finländske finnen
Jocki Harju.
Ja, som ju många tror på.
Precis, och den traden är väl värd att uppmärksamma. Jag ska nämna också Colin Miller på backsidan. Men Jocki Harju är ju spännande, för det var ju mot Alexander Nylander.
Ja.
Den traden ägde ju bara några timmar efter att vi spelade in vårt långa avsnitt.
Just det.
Så det har ju nästan gått en månad, men vi fick inte med den då. Men det var ju en liten smygbomb, skulle jag vilja säga. Jag menar,
ja, Alexander hamnar i pappas gamla klubb.
Ja, han är i Chicago. Ja, ja. Det finns många ex-klubbar för Mikael Nylander. Men jag måste säga att det var, ja, jag såg framför mig ett större trade-värde för Henry Jocki Harju. Jag menar, högerfattig.
Ja, jag hörde det. Det har man förstått var en liten statsfavorit.
Ja, precis. Han hade ju fin underliggande siffra på sin korta NHL-period i Chicago. Han hade ju stort förtroende hos Joel Quenneville så länge han var kvar. Men när Colleton tog över så liksom, då blev det inte så mycket speltid för honom. Han skickades ner till AHL igen. Han skickades till JVM, trots att liksom, han hade ju varit ett sånt där spel som kanske hade kunnat behållts av sin NHL-klubb och inte släppts. Men de var ju dominant i JVM. Det var ju fantastiskt för Finland som vann guld. Och även i AHL var ju väldigt poängstark. Medan Alexander Nylander har ju varit en besvikelse ändå. Bara 0,5 poäng i snitt under 3 säsonger nu i AHL. Det har liksom inte riktigt hänt någonting där än. Visst, man ser ju stor potential där, men det har liksom, nu har det ändå gått några år. Så att
ja, men han kan, det känns som i rätt miljö så kan han få en ny tändning.
Ja, alltså jag vill inte räkna bort han än. Jag menar, han är född 98. Nej. Liksom, att man skulle döma ut han redan nu känns ju dumt. Men utifrån de indikationer man kan utläsa av Jocki Harju respektive Nylanders proffskarriär hittills, så är jag betydligt mer spänd på Jocki Harju. Plus att är man ung, högerfattad back, så borde man ha ett högt marknadsvärde. Mm. Så att det var en skräll, måste jag säga. Men jättebra för Buffalo. Jag gillar ju Jason Botterill. Han har gjort ett snedsteg, och det var ju Ryan O'Reilly-traden förra året. Och man kan väl påstå att Phil Housley inte föll väl ut den coach-värvningen heller. Men annars tycker jag han gör mycket bra sneaky trades. Alltså.
Ja. Men å andra sidan står han vid ett dramatiskt vägskäl nu. Om, om inte det fungerar med Kruger heller. Nej. Som coach. De har ju sparkat coacher som jag vet inte vad.
Han byter strumpor ungefär.
Ja, jag tänkte försöka undvika den klyschan.
Tack. Bra.
Så att skulle det gå skogen igen, då måste de ju spränga det här laget, börja om från början.
Ja, då får nog inte Bortrill sitta kvar nu.
Nej, precis. Nej, ja. Ja, vi återkommer om det i vår stora preview så småningom, va?
Ja, det lär vi göra. Då blir det mycket mer Buffalo nörderi.
Vi kan också konstatera att Ray Shero fortsätter göra ett storartat jobb i New Jersey. Han har verkligen inte gått på semester, utan när vi trodde att det kanske nu kanske ändå blir lite stilt i Härnö som är, då slår han till och tradar till sig
Nikita Gusev.
Mm. Nikita Gusev, ja, från Vegas.
Ja,
och alltså det är lysande värvning.
Ja, jag vågar nästan slå fast, trots att Gusev aldrig har spelat en NHL-match, att det här kan vara en av sommarens bästa värvningar.
Ja.
För jag håller honom väldigt, väldigt högt utifrån vad han har presterat i Ryssland och i VM och sen de senaste åren. Han har varit helt dominant. Han var, jag menar, det var ändå ett ryskt VM-lag med Malkin, Ovechkin, Kuznetsov, Dadonov och sådär. Men det var ju två spelare som var helt överlägsna i det laget. Det var ju Kucherov och Gusev, de gamla barndomsvännerna från Moskva. Båda gjorde ju 16 poäng. Det var ju bara Nylander som slog dem faktiskt i VMs poängliga, medan dubbelt så mycket poäng som Malkin till exempel. Och nu ska jag inte säga att han är dubbelt så bra som Malkin naturligtvis, men jag tror att det är en Panarin. Det är att sätta väldigt höga krav på honom, men det kan vara nästan en Panarin-succé här. Jag tror inte, det finns nästan ingen flopprisk skulle jag vilja säga. Folk har dragit upp så här Plotnikov, vilket fiasko han var i Pittsburgh, och att Nishushkin, han gjorde inte ett mål i Dallas liksom, kommit över från KHL, men det var på en annan nivå, alltså Gusev.
Och han hade den andra ryssen i Vegas som aldrig
fick Shipashov, precis, men han fick ju aldrig riktigt, å andra sidan, riktigt chansen. Det blev bara 3 matcher. Däremot ett varningstecken jag skulle kunna säga som märktes med Shipashov när han kom över omställningen, Plotnikov också för den delen, och som Chicago var väldigt noggranna med när de tog över Panarin, det är ju det här att det är ju en helt annan kultur att byta från Ryssland till USA. Liksom. Språket och allt möjligt. Så faktum var att Panarin hade ju mängder av klubbar efter sig. Toronto kom ju med ett riktigt bra bud. Men han tog ju det ekonomiskt sämsta budet, Panarin, Chicago. För att de liksom sydde upp en så bra deal utanför isen med en värdfamilj som skulle hjälpa honom med liksom allting. Med mobilabonnemang, med hur man går runt i mataffärerna och bankärenden och allt möjligt. Och de tog ju dessutom över hans kompis Viktor Tihonov. Som också fick, inte den gamla legendariska tränaren, nej, ja, spelaren. Som också var med där och hjälpte honom liksom en transition.
Barnbarnet till den stora Tichonov, är det inte?
Ja, jo, det är det, precis. Det är barnbarnet. Mm. Så att det var ju det som gjorde att Panarin så snabbt akklimatiserade sig och trivde så bra. Och på det viset också fick ut allting på isen också. Och i Gusevs fall, vad jag vet i alla fall, så det spelar ingen ryss i laget. Och jag vet inte hur hans deal ser ut utanför, hur mycket de kommer hjälpa honom, stötta honom.
Nej, han ska bo i New Jersey, det är svårare än någonting annat. Man måste ha bil, han måste köra och greja.
Ja, det är ju stökigt med trafiken där.
Ja, 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 men bortsett från det så är det ju så att Shero hade gjort mycket bra saker redan innan dess. Men ja, nu ser ju Devils ut som en definitiv slutspelskandidat.
Precis.
Alltså. Om han lever upp till förväntningarna så har han två ruskigt bra första kedjor.
Exakt, det är ju två första kedjor skulle man nästan kunna säga. För jag menar,
det
är mördande topp 6 alltså. Det är det faktiskt. Ja, men alltså, det är ju, de kan ju fortsätta med Hall, Hischier och Palmieri. Jag menar, det var en av ligans bästa kedjor för 2 år sedan när Hall blev MVP. Och så kan de ju köra dem en helt ny andra kedja. Gusev, Jack Hughes och Wayne Simmonds.
Ja, glöm inte bort Bratten.
Ja, Bratten vill nog vara med och sno en plats i topp 6 också.
Fortsätt lyfta på hatten för
Jesper. Ja, det måste vi göra.
Ja.
Ja, men de ser jättebra ut. Och som du säger, Ray Shero ska ha jättemycket beröm. För att, jag menar, alla de här fina värvningarna, PK Subban på backen inte minst då.
Just det.
Ja, så har de ju faktiskt inte offrat så mycket. Jag menar, dels det är ju free agent-värvningar, men det är också trader som, jag menar, PK Subban, det var ju ett skämt nästan hur lågt värde det var. De har inte behövt offra något första val och de har inte behövt offra någon riktigt het prospect heller, utan den enda rosterspelaren de blivit av med, det är ju Steven Santini, och han platsar ju knappt ändå.
Nej, och viktigast av allt kanske är att han har visat för Telehall som går in i ett kontraktsår att det är allvar i New Jersey. Det finns anledning att stanna.
Ja, det är nog en faktor man inte ska underskatta inför den här sommaren, att att Devils skulle bli en spelare just för att de ville visa Hall att vi gör allt här för att vara competitive snabbt, så att du skriver på.
Mm.
För annars hade det nog blivit av med honom. Och då hade det inte
sett det. Hade... Oj, förlåt. Stones-kvällen som jag såg på mig. Förlåt.
Just.
Ja, nej. Han har väl redan uttryckt det. Stor tacksamhet över vad Shearer gör.
Precis. När Subban-traden blev klar, då kom det ju massa tummar upp till Ray Shearer i ett sms från Taylor Hall.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Att,
En annan general manager som det ofta finns anledning att prata om på somrarna och annars också är ju vår vän i Nashville,
ja.
David Poile.
Mm. Mm.
Och han har utmärkt sig i sommar också genom ett väldigt underligt kontrakt, eller ett typiskt Poile-kontrakt får man väl säga då, med Colton Sissons som går Kalle Järnkrok-vägen får man väl säga.
Ja, det kan man väl kalla det.
Det är på hur många år var det?
7 år.
7 år och så är det bara 2 miljoner någonting.
2,75 eller vad det var. Jag har inte siffran exakt i huvudet. Men något, det var någonstans mellan 2 och 3 i alla fall.
Ja, det där är ju en underlig konstruktion. Alltså som väl bara han använder i princip.
Ja, vi såg ett till sånt kontrakt i sommar här. Det var ju Brandon Tanner, som en sån här breddspelare som skrev på för 6 år i Pittsburgh. Ännu högre cap, 3,5 miljoner fick han. Och det såg jag som den sämsta dealen på hela sommaren. Den sämsta...
Ja, den känns inte, medan det här känns positivt så känns inte det positivt.
Nej,
han känns övervärderad, det kan man ju inte säga att Connor Sisson är.
Nej, precis, för visst, man kan, generellt sett så är jag på den sidan som liksom hävdar att det är farligt att ge breddspelare term, alltså ge dem långa kontrakt, för det de är oftast liksom utbytbara, att då liksom sitta med dem 2026 fortfarande på kontrakt. Man vet inte vad en 32-årig Colton Sisson är då. Men just i Sissons fall så måste jag ändå säga att jag tycker det känns bra. Och Järnkrok har ju liksom fallit väl ut den dealen än så länge.
Och ja.
Sissons är lite underskattad skulle jag ändå säga. Det är liksom en riktig allt-i-allo i det där laget. Han har ju fått ibland, inte för att det är optimalt, men han har ju fått vikariera som liksom första center ibland när det varit kris. Och han är otroligt viktig för deras boxplay som är mycket bättre än deras powerplay. Och han är bra i en checkingkedja. Han är bra som center, han är bra som ytterforward. Och jag såg statistik på att de senaste 3 åren så är det bara 2 spelare som har fått färre offensiva zonstarter än Sissons har fått. Så det säger ju allt om hans liksom defensiva roll. Och ändå så har han nästan 50% i korsen. Han liksom flyttar fram spelet och han har varit inne på 33 mål fler framåt än bakåt när han liksom nästan alltid startar i egen zon. Så att det är en riktig städgumma och liksom som kan axla nästan vilken roll som helst.
Ja. Ja, jag gillar den där vad ska man säga, det kreativa sättet.
Annorlunda, okonventionella lösningar.
Så applåder till Poilien som vanligt. En general manager får fortsätta prata om sådana som har haft en mindre rolig sommar eftersom han inte längre är general manager, är då Paul Fenton.
Ja.
Minnesotas GM som efter bara ett drygt år får packa och åka hem.
Ja, vilken flopp.
Ja, det får man verkligen säga.
Ja.
Tränare är ju en sak, det är ett större ingrepp att göra sig av med sin general manager eftersom det är den som bygger laget och sätter tonen.
Exakt, och så mitt i sommaren. Liksom.
Ja.
Under off-season.
Ja, och det känns ju... Tveksam, tidpunkten känns ju tveksam. Om han nu har varit så dålig, då borde ju detta ha skett redan innan han ställde till ännu mer då. För,
ja,
det, jag vet inte om du läste han, Minnesota-mannens
Michael Russell.
Ja, han hade en utsökt genomgång av alltihop det här. Ett riktigt dokument om vad som har hänt.
Ja, jag läste det, var superintressant.
Ja, han har ju uppenbarligen försatt sig själv i en mycket dålig situation, Fenton, och blivit osams med alla och till och med fått ägaren. Och det är han som har ingripit till slut.
Precis, och då är ändå, de har alltid haft en nära relation, vad jag har förstått tidigare. För grejen är ju att Craig Leopold är ju gammal Nashville-ägare. Det har ju pratat om flera gånger att,
ja,
att han till slut tröttnar på Nashville Leopold, för han sa att när det här är nu, det här har jag hört några gånger, men jag måste säga något till. När fredagperioden var slut och satt folk och väntade på fjärde quartern. Så det var hans omdöme om hockeyintresset i Nashville. Och att han ville då gå till the state of hockey i Minnesota istället. Men det har ju visat sig funka med hockey i Nashville efter Leopolds dagar, kan man säga. Men Fenton var ju liksom alltid Poils högra hand. Och i Nashville redan på den tiden Leopold var där. Och liksom Poil har ett väldigt gott renommé, så hade ju Fenton ett jättefint rykte då också.
Mm.
Och det var många år i rad innan han fick det jobbet i Minnesota, så var
ja,
det...
Ja, han har ju gått och väntat på att få bli högsta höns.
Precis, det har ju varit snack om att säga, ja, nu finns det ett ledig GM-jobb. Fenton vore ett bra alternativ liksom. Men nu när han fick det där gigget, det som du säger och som Michael Russell gick igenom här, alltså han... Ja, som Leopold i princip sa, det enda han är bra på, det är liksom hans scoutöga, han har sinne för talang, men det här man-management och liksom bemöta andra människor och ta in intryck från andra och hur man, allt som krävs när man är general manager och högsta chef, det har han varit, ja, det har varit en katastrof.
Ja, det ansågs att han har förstört kulturen internt i klubben, att det har blivit obehaglig stämning.
Ja, precis, både ända ner i liksom omklädningsrummet, men också liksom all personal som rör sig i den arenan i princip.
Ja. Och dessutom då, samtidigt har gjort som de tycker, och det tycker väl vi med, en del tveksamma ingrepp med trader och kontrakt och grejer, och vad han har skickat ut för signaler om vilka han vill trada och så.
Ja, precis, det här med, ja, det finns ju allt möjligt.
Niederreiter är väl den värsta smällen.
Precis, och i det fallet så var det ju så att har det kommit fram att liksom när Carolina skulle göra den traden, byta bort Victor Rask mot Nino Niederreiter, då gick de ju, de hade ju scoutat på plats 10 matcher med Niederreiter och pratat med gamla spelare, lagkamrater till Niederreiter och coacher och sådär, för att liksom vara 100% säkra vad det är för spelartyp de får. Medan i Minnesotas fall, de hade var ju inte scoutat Rask överhuvudtaget, utan de bara, Niederreiter har en lite tung säsong, vi får möjlighet att byta bort han, har Victor Rask, ja, men vi kör, bam.
Mm.
Och det blev ju en dunderflopp.
Ja, nu ska vi väl...
Ja, men nu ska vi inte döma ut Rasken här totalt, men så som den här säsongen utvecklar sig så var det ju ganska stor diskrepans i leverans från respektive spelare.
Ja, ja. Men som sagt, ändå han fick han då sköta draften och han fick fixa kontrakt som det åt Zuccarello, vilket det nu också framkommer då att de inte var nöjda med i högre ledningen att det var ett för stort kontrakt för Mats.
Ja, precis. Det gick ju emot allt det här de gjorde. Och som jag har varit inne på mycket på, liksom att för den här, alla trader han gjorde under vintern var ju liksom att han föryngrar laget, för att de vill göra någon slags rebuild on the fly.
Mm.
Och så på sommaren tar de in ett 5-6 års kontrakt till en drygt 30-årig Mats Zuccarello. Det stred ju mot allt det här. De har gått ut och skickat videoklipp ut till sina säsongskortsinnehavare. Liksom. Att nu ska de föryngra klubben. Och så lyfter de upp medelåldern igen genom att ta upp Zuccarello.
Ja, ingen bra sommar i Minnesota. Och nu jagar de alltså ny general manager i början av augusti.
Ja.
Det är mycket rykten. Ron Hextall har ju nämnts. Och det vore ju lite pikant eftersom han i sin tur fick sparken av Philadelphia och ersattes av...
Chuck Fletcher.
Ja.
Minnesota. Gamla Wild.
Ja.
Vilken cirkus.
Och, ja. Men det skulle förvåna dig, för att det var ju också, när Hextall fick sparken i Flyers under säsongen, så var det ju mycket prat om just att han också hade förmörka stämningen i hela klubben.
Precis.
Genom att vara en sån här, la sig i varenda detalj. Om
kontrollfreak.
Ja. Så det låter som att de behöver någon trevligare som kommer bra överens med Bruce Boudreau också, som är trivseligt farfar av format.
Ja, verkligen. Det har ju vi upplevt i en hiss i Tampa när vi råkar hamna där och han, oj vad han skojar, han säger garbar.
Ja.
Trevlig, riktig mysfarbror. Ja, men alltså, jag förstår Ron Hextall på det viset. Han gjorde ett fantastiskt jobb i Flyers när det kommer till att få bort dåliga kontrakt, bygga upp en fantastisk prospect pool och liksom, ja, vi har ju pratat mycket om det, att han har ju verkligen gett Chuck Fletcher nu, sin arvtagare, fantastiska förutsättningar att göra en supercontender av det här Flyers-laget.
Att ställa till det genom att börja dra på sig sådana kontrakt igen.
Ja, visserligen. Ja, så kan man säga. Så att på det viset skulle han passa i den fas som Minnesota befinner sig i nu. Men,
ja, ja, det är ju sant.
Men jag håller med om att just det här med management och just det de kommer från med 15, så känns det som att det är lite samma sak igen. att få in ett kontrollfreak liksom. Sen, det är en annan pikant namn som nämns i sammanhanget, vilket är lite skrällartat. Det är faktiskt Don Waddell, Carolina general manager, som ju bytte till sig Niederreiter och utnyttjade Fentons okunnighet.
Ja, då ska inte han vara kvar i Carolina.
Ja, det borde. Det antar jag att de vill, men det konstiga är att han har inget kontrakt just nu. Hans kontrakt med Carolina gick ut 13 juni, så officiellt sett är han free agent, men han fortsätter att sitta där i Raleigh och basa den klubben. Men så han har ju varit och blivit intervjuad nu av Leipold faktiskt. Så att det vore ju en vändning. Då skulle helt plötsligt Carolina sitta utan general manager. Men så kan det gå för Tom Dundon om han inte är ute i tid och förlänger med sin. Han har ju alltså inte kontrakt just nu, så han är ju en GM free agent, Don Waddell.
Ja, då borde han ju agera då, Dundon.
Det måste han göra, annars så blir han ju om honom kanske. Och ett annat namn som ju inte heller skulle varit så bra i det här läget, det är ju faktiskt att det på riktigt är så att Wild har ju intervjuat på plats Peter Chiarelli.
Ja, good luck.
Tänk dig att gå från Paul Fenton till Peter Chiarelli.
Nej, det kan inte vara så. Han måste ha gjort sitt.
Då blir det ju en parodi hela Minnesota.
Ja, då tänker jag skratta ut dem.
Ja, men jag måste i sammanhanget få skicka en liten pik till Leipold.
Till mig?
Till dig, ja. Nej, men till Leipold. Jag ifrågasätter kanske han lite grann som ägare, med tanke på hur det har gått i Nashville sen han lämnade den klubben och hur han dömde ut dem i sin exit där. Och så som han lägger sig i mycket i Minnesota också. Det liksom känns som att han är väldigt... Ja, jag är inte riktigt det där förtjust när ägarna är nere och petar och håller på och ringer spelarna hit och dit som han håller på med i Minnesota. Jag tycker liksom, slappna av lite grann.
Men å andra sidan så det är hans klubb.
Det är enorma investeringar och sånt.
Det är bra att de är engagerade och bryr sig.
Ja, det finns ju exempel på totalt oengagerade ägare också. Det vill man inte ha.
Nej, det vill man inte. Du, vi måste gå vidare här nu. Ja. Faktiskt. Och vi har väl inte så jättemycket kvar, men en swap uppe i Alberta fick ju många höja på ögonbrynen när Calgary och Edmonton då bytte två jobbiga kontrakt med varann. Milan Lucic gick från Edmonton till Calgary, och i andra riktningen gick då James Neal. Det är ju två som... Ja, Lucic har haft flera tunga säsonger och har varit en stor belastning för Edmonton. Medan James Neal som kom till Calgary för förra säsongen, det var ju riktigt fiasko.
Ja.
Förklara, Jonathan Ekeliv, varför de gör så här.
Ja, i grund och botten så byter de ett dåligt kontrakt. För det går ju liksom inte att byta bort det Milan Lucic mot något annat än ett dåligt kontrakt. Båda har 4 år till på sina respektive avtal och de är 31 år båda två. Men många är ju ändå med på att det är ju Edmonton som får den mest spännande spelaren här i James Neal.
Jag skulle säga att det är de som vinner här, för att Lucic känns ju som att det finns ingen mer kvar där. Medan James Neal borde fortfarande ha några fina år i sig och bara få en... det vart ingen bra i Calgary. Han och Bill Peters kom väl inte överens, en sur gubben.
Nej, verkligen inte. Nej, precis. Jag ska försöka förklara lite grann för varför Calgary ändå kanske gör det här. Jag inte nödvändigtvis hålla med om det, men jag ska försöka argumentera på det vis som de har gjort i den värningen. Men jag börjar med bara Edmonton att hålla med om där att James Neal, jag menar, fram till den här säsongen så hade han ju aldrig gjort under 20 mål i hela sin decenniumlånga NHL-karriär. Han har ju varit otroligt pålitlig när det kommer till målskytte. Så att han skulle vara helt slut nu, det verkar ju inte sannolikt ändå.
Nej.
Han har ju inte liksom massa skadeproblem och sånt heller. Nu får han komma till Edmonton. Han får ju då chansen att spela med McDavid eller Ryan Nugent-Hopkins eller Dreisaitl som sin center. Och då finns det ju förutsättningar. Och till skillnad från i Calgary så är det inte så mycket konkurrens på ytterforwardspositionerna där. Så de kommer ju liksom vara beroende av att ge James Neal verkligen chansen. I Calgarys fall så var ju problemet att Elias Lindholm var ju för bra för att petas från Gaudreau och Monahan-kedjan till exempel. Så Neal fick ju aldrig riktigt chansen ändå kanske. Så som han hade trott att han skulle få.
Det går ju att flika in att det enda året han spelade i Vegas var ju tidvis väldigt lyckat.
Ja, precis. Och jag menar, nu är det ju en coach han verkligen gillar. Jag menar, när han slog igenom i Dallas för 10-11 år sedan, då var det just Dave Tippett.
Ja, Dave Tippett.
Gamle Dave, som var tränare. Och det är ju han som är ny coach.
Gamle Dave
som är tränare Oilers. Ja. Så att där finns det ju en kemi mellan tränare och spelare så att säga. Sen tidigare, sen gammalt i alla fall. Och sen ska man lägga till det att visserligen så behåller ju faktiskt Edmonton lite av Milan Lucic lön, så att för Calgary så kostar Lucic bara inom citationstecken då 5,25 miljoner dollar istället för 6 miljoner dollar. Och medan då Edmonton faktiskt går upp lite i lön efter den här traden. Nu kan man ju säga att James Neal kostar dem 6,5 miljoner dollar per säsong i 4 år till. Men en väldigt, väldigt fördel för Edmonton i man jämför de här två kontraktens struktur, det är ju att James Neals innehåller noll signingbonusar. Och Milan Lucic innehåller majoriteten signingbonusar. Och det innebär ju att det är helt hopplöst att köpa ut Milan Lucics kontrakt. Det är liksom för att signingbonusar räknas ju inte in i utköpet, så då blir det ju väldigt hög cap hit på ett utköp. Medan i James Neals fall så finns det inga signingbonusar, så att det är ett utköpsvänligt kontrakt. Så om några år här, när om James Neal kanske trots allt inte presterar längre och bara kommer upp i 7-8 mål per säsong, då är det ändå ganska enkelt att köpa ut honom. Medan Calgary måste ju dras nu med Milan Lucic de här 4 åren. Ja. På det viset vinner ju Edmonton också. Men ska jag försöka säga då varför Calgary gör det här?
ja, prata på
nu. Ja, jag bara kör på nu. Ja, men...
Jag satt och tittade på en nyhet här om att Joel Edmondson har varit i arbitration och får ett... vad får han nu då? 3,1 på ett ettårskontrakt.
Ja, okej.
Okay. Ja, vet du det.
Ja, det ska jag in i podden. det är ju arbitration-tider också, apropå nyheter som pågår. Liksom.
Få höra varför Flames gör så här.
Ja, men, jag tror att de överreagerar lite grann sett till deras exit ur slutspelet, att de blev totalt överkörda av Colorado. Och jag skulle säga att det mer berodde på Colorados speed och intensitet, ätterhet i spelet, än att de var fysiskt överlägsna.
Ja, verkligen. Men, och att Johnny Gaudreau inte klarar av att spela hockey när ytorna av tiden försvinner.
Ja, nu pratas det om liksom att men Lucic, han är mer anpassad för en bottom six-roll än vad James Neal är. För James Neal är ju faktiskt mest en renodlad målskytt. Han bidrar inte så mycket mer än så. Medan Milan Lucic då i en anpassad liksom tredje-fjärde kedja kanske skulle kunna bidra med annat än mål, så att säga. Men det är väl kanske att ha lite övertro på honom i dagens form. Men de såg helt enkelt att är lite mer grit och en mer anpassad bottom six-spelare, för James Neal kommer ändå inte spela i våran top six längre i Calgary. Så det är väl det som är Calgarys anledning helt enkelt. Och att de sparar lite lön också.
En dålig anledning.
En dålig anledning. Och de har ju fortfarande problem med lönetaket. De ska ju försöka knöla in Matthew Tkachuk där, och det blir svårt nu när de bara har drygt 7 miljoner i lönetrymme.
Sparka Bill Peters.
Ja, du gillar inte Bill Peters alltså.
Nej, jag gör inte det.
Nej.
Ja, men du... hur känns det? Har det varit kul att få prata lite NHL, Jonathan?
Visst har det? Det har varit. Jag känner att jag bara pladdrar på som bara den, så jag knappt hänger med själv, ska jag vara ärlig säga.
Ja, men det är bra, för jag är lite seg. Som sagt, det är Rolling Stones rullar runt i huvudet på mig fortfarande.
Ja, du har lite halvtinnitus från den kanske.
jag har längtat efter den här podden. Fan, det är otroligt kul att det ändå närmar sig liksom. Det är en tung månad kvar innan vi har... Camperna börjar ju faktiskt runt den 10 september. Det 11, 12.
Ja, men det kan man trösta sig lite med. Det är ändå, vi kan bara säga att det är en månad kvar till camperna kommer igång i alla fall. Och då är det ju liksom... Då känns det ju... Då finns det hockey att titta på liksom.
Första träningsmatchen spelas 15, en söndag.
Ja, det ser man fram emot. Det är, visserligen, du brukar ju, när vi väl är där så brukar du totalt döma ut de där pissträningsmatcherna. Liksom, där det,
ja.
Halva laget spelar i en helt annan stad. Liksom, och det är ingen energi alls, men ändå, det är hockey.
Ja. Men precis när de börjar så är det ju en underbar markör om att vi är hockeyn är här igen.
Precis, och du får känna den här lite halvkvava lukten av hockeyhandskar och sådär.
Ja.
Då vet man att det är på gång.
Ja. Innan vi återgår till sommardvala så ska vi också berätta, eller bara tisa lite om att ni ska hålla utkik, bästa lyssnare, för att det kommer att komma en sån här resa som vi gjorde i våras, kan komma rätt snabbt innan säsongen.
Ja.
Det är väldigt spännande saker som planeras, kan vi väl säga. Vi får inte säga så mycket mer.
Nej, vi kan inte säga så mycket mer, men utifrån det jag hört så känns det otroligt spännande. Det kommer bli en grym resa, tror jag.
Håll utkik överallt, inte minst på mitt Twitter till exempel. Där kommer det att smälla till när det finns möjlighet att boka denna resa under hösten.
Ja.
Spännande, sant?
Ja, det är väldigt spännande. Så att det jag håller med. Håll utkik. Det kommer smälla ner en liten bomb där i Bjurmans Twitterkonto.
Ja, och bara tanken att få hänga med oss.
Ja, det är ju bara en sån sak. Nej då. Det var en rolig resa senast. Det ska bli kul att få återupprepa. Stötta på liksom andra NHL-nördar i USA och få se matcher live.
Du var ju rena Ted Åström i sällskapsresan. Nu är jag i Stockholm och Suntrips bästa reseledare.
Ja, jag trivdes bra att sitta och prata i en mick i en buss.
Hej Prem, sa du. Gick du omkring och sa hela tiden när du träffade gästerna. Hej Prem, hej Prem.
Ja, det är det. Ja, men jag ser fram emot en repris.
Plocka upp kulor. Jag tycker du ska ha sån här morgongymnastik med gästerna. Varje morgon.
Det kan jag säga att det kommer inte vara med liksom dealen när vi marknadsför den här resan.
Kulor?
Ja, det tror jag skulle vara avskräckande faktiskt. Så nu.
Ja, det tror jag. Men jag skulle vara med bara för att få se det, jag lovar.
Okay. Ja. Men jag måste flika in. Ja, nej, det där lämnar vi.
Det var en parentes.
Ja, nu blev jag obekväm.
Off topic.
Ja. Men jag ska säga också innan vi håller på att runda av här att folk kanske undrar då varför inte Marner signade den och Point och Rantan och Liner. Som jag sa här i början, Connor.
Just det, du började ju med det.
Besser, Werenski, McAvoy, Provorov. Det finns ju ett helt uppsjö av unga superstjärnor som fortfarande inte har kontrakt. Och folk är väl oroliga och sitter och uppdaterar sina sociala flöden och hemsidor och allt vad det kan vara för nyheter. Det händer inte så mycket. Men det är, jag ska säga att det är, om man ska försöka förklara det på något sätt, så vill jag ändå säga att det är ju en helt ny marknad vi ser den här säsongen. Och det finns bara ett prejudikat för de här spelarna, skulle jag vilja säga. För många av dem i alla fall. Och det är Auston Matthews. Alltså, om man kollar på liksom McDavid och alla stora stjärnor för några år sedan, Gaudreau, McKinnon och alla de här, då skriver man ju liksom 7-8 års kontrakt direkt. Klubbarna får köpa loss några UFA-år och så blir det en viss capit som är ganska hög.
Mm.
Men i det här fallet så är det så. När Matthew satte ju en ny standard när han bara skriver 5 år, inte ett enda UFA-år köps loss. Det är liksom ingen bridge heller, utan det är liksom ett medellångt kontrakt med en väldig massa pengar. Alltså man ger han, alltså det är ju nästan McDavid-pengar som Matthews får på ett 5-årskontrakt bara, utan att köpa loss UFA-år. Så det är det som är liksom Marner tittar på nu. Och det har ju kommit uppgifter så här att Marner är den som kommer sätta domino-brickorna i rullning. När Marner väl skriver sitt kontrakt, då kommer de ha ytterligare ett prejudikat liksom att förhålla sig till. Och det är han som Point och Rantanen och Line och så vidare kollar på. Och så här kan jag säga också, att Marner kommer skriva på.
Ja, men vad är det du försöker säga?
Ja, men sen måste jag också säga att det här kommer ske innan säsongen börjar. Så man behöver inte vara
ja,
så...
Ja, det kommer att dra ut ända till dess. Kan ja. Det göra, eller hur?
Ja, det kan det göra. Men det kommer inte bli som in i landefallet att de spelar 2 månader på säsongen innan Marner skriver på till exempel. Utan det kommer ske innan. Och i Torontos fall så är det väldigt tydligt varför. Och det är ju för att skriver man på när säsongen är igång, då blir ju faktiskt cap-hittet den säsongen högre än vad liksom det kommer vara resten av säsongerna. Alltså i Nylanders fall till exempel, han skrev på för 6,9. Men i och med att han skrev på nästan i december så blev hans cap i första säsongen 10 miljoner dollar. Då hade ju dock Toronto råd med det. De hade så mycket löneutrymme så gjorde ingenting att Nylander hade 10 miljoner dollar förra säsongen i cap it. Men nu ligger ju Toronto så otroligt tajt mot lönetaket. Så de har inte råd liksom att låta Marners cap it den här säsongen skena iväg till 13-14 miljoner dollar som det kommer bli om man skriver på när säsongen har börjat. Och därför kommer Toronto se till att lösa det här innan säsongen börjar. Och då kommer dominot att falla. Och så kommer alla de här i fasen vara klara innan vi släpper pucken.
Tror du det finns risk med någon av de här att det blir något oväntat eller jobbigt?
Ja, kanske. Jag tycker ändå vissa av de här spelarna är lite svårbedömda. Även om man bortser från den här nya modellen när de kräver mycket mer pengar än vad man har gjort tidigare. Men jag tänker, vad ska en Line ha till exempel? Det kan bli stökigt liksom, med tanke på hans enorma mål torka under vintern. Men samtidigt vet alla vilken enorm högsta nivå han har.
Ja, ja. Ja, det blir spännande det också.
Ja, det blir det också.
Allt blir spännande. Allt blir spännande.
Ja, precis. Och snart är vi ju, menar, det är bara några veckor så är det september och vi har vår på plats podd här i Stockholm snart. Så snart är vi faktiskt igång. Den här semestern är nästan slut.
Mm. Ja, det ska bli exceptionellt kul.
Ja, det ska det faktiskt. Tills vidare får jag fortsätta med min 30-årskris, gå och träna och sånt där.
Ja, och jag ska ladda för Sverigebesöket.
Ja, men vad trevligt. På återhörande från Sverige då helt enkelt.
Ja, om bara någon vecka, några veckor, så hörs vi igen. Och ja. Tack för att ni tog er tid mitt i sommaren och lyssnade på oss, ni som nu har gjort det.
Det är trevligt.
Yes. Hej då!
Hej, hej!
Hallå, hallå, hallå! Hallå, hallå, hallå!
Alex Chiazot, Joe Luis Arena och Esposito.
Esposito!
Uttalsproblem, men vi tjötar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsknappen är på. Bjuder Hanna Kål, han har grym i sin roll. Från Kålesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Det blir ju allt fler som rattar Arenas blogg.
Och lyssna på hans podd. One, two, punch, beat, so. Hallå, hallå, hallå. One, two, punch, beat, so. Hallå, hallå, hallå.
Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra.
Ja, och det ser man.
Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén.
Du är ett geni.
Så stand up at home and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats. One, two, punch,
beat, so. Hallå, hallå, hallå.
One, two, punch, beat, so.
Hallå, hallå, hallå.
One, two, punch, beat, so.
Hallå, hallå, hallå.
One, two, punch, beat, so.
Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.